Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma.
Hej på er! Idag sitter jag med Frida Hård som är coach och samtalsterapeut bland annat. Och hon har själv upplevt sorg på väldigt nära håll. Och vi ska samtala om det, men också att när det värsta har hänt så kan någonting mycket fint växa ur det hela. Alltså kärleken, att man kan hitta kärleken på nytt. Och hur viktigt det är att faktiskt våga. Så hej och varmt välkommen hit, Frida.
Hej, tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här.
Ja, självklart. Fint att du vill vara med. Och som sagt, det här känns som ett viktigt ämne och någonting som jag tror många kan känna sig igen i. Att våga. Men kan du börja med att berätta lite kort om dig själv och det du har varit med om kopplat till sorg?
Absolut. Jag heter Frida Hård. Jag är 46 år gammal. Och jag jobbar dagligen faktiskt på TV3 med tablån för TV3-kanalen. Men sen så har jag också mitt hjärteprojekt. Och det är sorgstöd. Där jag har sorgcirklar där vi träffas. De som bär sorg för att prata om sorg, bearbeta sorg och att mötas i en gemenskap i sorg. Så där leder jag sorgcirklar som coach och samtalsterapeut. Sen har jag ytterligare ett projekt som jag är involverad i för Röda Korset när det gäller sorg. Och det är att ta fram ett beredskapsmaterial kring stöd för anhöriga och att ha ett beredskapsstöd för anhöriga. Det är inom existentiella hälsan som Röda Korset har det här projektet. Så att det är mycket inom sorg som jag faktiskt ger mitt hjärta, kan jag säga. Men det ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Och det blev uppenbart för mig för 11 år sedan hur lite stöd det finns för de som hamnar i djup sorg. Hur lite vi pratar om sorg och hur otroligt viktigt det är att sorgen får ta den självklara plats i livet som det faktiskt har. Det är ju oundvikligt. Vi alla möter sorg, vi alla kommer drabbas av sorg, vi alla har och bär sorg inom oss. För det behöver ju inte bara vara dödsfall eller kopplat till en förlust, utan det är ju hela tiden små och stora sorger i våra liv som vi bär med oss. Och jag anser att det är oerhört viktigt att bearbeta sorg. Så mitt hjärteprojekt är verkligen sorgstöd och att vara det stöd som jag själv saknade. Och det som hände mig, det var ju att för 11 år sedan, och jag var relativt nygift med Jimmy. Vi hade gift oss 2010. Och 2011 så föddes vår älskade Einar. Så 2012 på hösten, då beskrev jag mig själv som lyckligaste världen. Jag hade precis gått tillbaka efter mammaledighet till ett jobb på den tiden på MTV. Och jag älskade mitt jobb. Jag tyckte att det var härligt att få köra på och komma tillbaka till jobb och kollegor igen. Och Einar hade det fantastiskt bra med sin pappa som var pappaledig. Och Jimmy älskar att ha de där dagarna med Einar och hänga med kompisar och deras barn och så. Så att allt var verkligen på topp. Och sen, jag och Jimmy hade mycket vänner, båda två. Och det som händer är att han ska åka iväg på en årlig grabbhelg. Han ska hjälpa till att ta upp en båt och med sina kompisar. Och vi säger hej då till varandra. Jag tar Einar och jag kommer ihåg att vi smsade lite till varandra på kvällen. De hade det trevligt. Och på morgonen på en lördag, Jimmy åkte ut då på fredag kväll. Så på lördagen så får jag inte tag på Jimmy. Och jag ringer och jag ringer. Och du vet så här, när signalerna går fram och ingen svarar. Och jag kände att det var så oerhört märkligt. Jimmy var alltid den som hörde av sig. Han kollade läget med Einar och mig och skickade god morgon sms så fort han var borta. Så det var så vi alltid var. Men sen, det var bara tyst. Och jag kände väl någonstans, jag höll på hemma och fixa. Jag skulle iväg på ett dop hos våra vänner. Jag höll på att baka cupcakes till dem. Och mannen i familjen, han kom och hämtade de här cupcakes. Och jag hade satt upp en lapp på dörren att knacka för Einar sover när han skulle komma då. Så att, och det gjorde han och smög in och hämtade det där. Och jag satte mig efter en stund, för jag började bli lite så här, varför svarar inte Jimmy? Och jag satte mig i soffan för att se om det stod någonting på nyheterna. Har det hänt något? Jag hoppas väl på att en telefonledning, eller att det var problem liksom med nätverk, att det var därför som jag inte fick ta på honom.
Ja, men att det skulle finnas en logisk förklaring.
Ja, det måste ju finnas det. Och så precis när jag sätter mig, då var det några som inte knackade på dörren utan ringde på. Och jag går och kikar i vårt så här kikhål vi hade då på lägenheten. Och ser att det står 2 stycken poliser utanför i uniform. Och när jag öppnar så ser jag på deras ansiktsuttryck att det här är allvarligt.
Men hann du tänka någonting innan du öppnade?
Nej, inte mer än så här att det här, jag kopplade det ju till Jimmy, att det var någonting.
Du gjorde det.
Ja. Och jag kan inte säga varför, men jag tror att den där oroskänslan hade kommit då när jag inte fick tag på honom. Att det var någonting. Det går inte att förklara varför. Men det kändes på något sätt. Kändes i kroppen. Och när de kliver in så, då vet jag att jag tittar på dem och säger så här: är det Jimmy? Vad har han gjort? Och sen måste jag ändra mig, för att i samma sekund som jag säger de där orden, vad har han gjort, så inser jag så här: nej, men han kan ju inte ha gjort något, för att han är världens snällaste. Det var liksom inte, fanns ingen koppling till att han skulle ha gjort något. Så att då blev det bara, vad är det som har hänt?
Mm.
Och det kändes mer sant att säga, vad är det som har hänt? Och poliserna säger bara att Jimmy är död. Och jag vet att jag skriker och jag backar in liksom i lägenheten mot min sovrumsdörr, för där inne ligger Einar och sover. Och jag skriker och liksom backar in och springer mot sovrumsdörren, och då följer en av poliserna efter mig, för han undrar nog var ska hon ta vägen någonstans. Och jag kommer in i sovrummet och där sitter en yrvaken liten ettåring i sängen och tittar på mig. Och jag bara tar upp Einar i famnen och sätter mig på sängen och vet, bara försöker lugna mig själv. Jag sa, det blir bra, det blir bra, det blir bra. Jag upprepar om och om igen. Och det var ju för att, ja, men lugna mig själv och skydda honom. Och det var bara, nej, det var så, hela min värld, jag kände det direkt. Nu har den rasat. Nu, ingenting kommer bli så likt igen. Jimmy finns inte. Och hur ska jag överleva det här?
Mm.
Och jag ser den här polisen som har kommit efter mig. Han sitter på sängen bredvid och han fingrar på ett armband som han säkert har fått från sina barn, för det är liksom färgglada pärlor, och jag ser att han sitter och snurrar på de där pärlorna samtidigt som han gråter. Och när jag ser att han gråter, då förstår jag än mer hur otroligt sorgligt det här är. Och att han förstår hur otroligt liksom ont det gör, eller att det gör ont hos honom, eller att det berör honom så djupt. Då tänker jag, oj fasen.
Det blev så dubbelt.
Det blev så, ja, verkligen. Så att där...
Men också för dig, tänker jag, att det är ju såklart redan svårt som det är att ta in.
Verkligen.
Att det har hänt.
Verkligen.
Och sen att det blir så påtagligt när man ser någon annan.
Mm.
Som man dessutom inte känner eller har någon koppling till. Som ändå blir så berör.
Mm.
Av det man själv går igenom.
Verkligen.
Och som i det här fallet då gråter och visar det utåt.
Mm.
Men hur kändes det för dig? Alltså, kunde du tänka någonting där och då?
Inte där och då, mer än att jag liksom såg det, konstaterade, kände av då att oj, oj, det här är verkligen, min värld har rasat. Han inser det också, som jag precis har liksom mött så här. Men i efterhand så kan jag känna att det var, jag upplevde det positivt på det sättet att han visade känslor. Han är också bara människa. Och att det faktiskt betydde väldigt mycket. Att få se det där. Jag upplever personligen att de här poliserna som kom in och lämnade ett dödsbud. Det kan inte ha varit lätt. De var ju i min ålder också. Mm. Och att komma hem till någon och lämna ett sånt besked. De gjorde det absolut sitt bästa. Och jag tyckte att de gjorde det på ett väldigt, väldigt fint sätt.
Och det är nog säkert det svåraste i deras jobb.
No,
Eller det jag har hört från många poliser, att det är det svåraste med jobbet. Att vara polis, just att lämna dödsbesked till någon.
Ja, jag kan tänka mig, och alla gör säkert på olika sätt, och alla har sin upplevelse av att ta emot ett dödsbesked, och hur upplever man att de kommer i uniform hem, liksom sådana saker. Ja. För min del så, jag tycker att det här var det faktiskt, allt det de kunde göra gjorde de rätt. Jag tyckte att det var på ett sätt tryggt att de kom i uniform. Alltså att jag fick ju säkert en hundradel sekund på mig att förbereda mig lite grann på att något hade hänt. Jag tyckte att de visade hänsyn genom att också bara finnas i lägenheten tills jag hade fått min familj på plats. En av poliserna satt ju också senare på eftermiddag. Ja, det här var väl kanske runt lunchtid, och en stund senare så vet jag att han sitter och matar Einar vid matbordet liksom, och tar hand om honom medan jag får ringa efter mina föräldrar och mina systrar som fanns i Stockholmsområdet. Så att de var ju snabbt på plats, men poliserna stannade tills de visste att jag hade några andra där. Och jag tycker att de gjorde det fint.
Vad skönt att du känner så. Ja. Och bra att de stannade kvar också.
Ja, jag tror att om man lämnar ett dödsbesked på det sättet. Alltså, och att kunna visa att låta tårarna rinna.
Medkänsla.
Eller så, medkänsla, empati. Det betyder väldigt mycket. För det är den stunden. Jag vet ju att jag år senare. Dels så hade jag ju scenen när polisen kommer hem och kliver in genom dörren och berättar att Jimmy är död. Den scenen spelades upp om och om och om i mitt huvud. Jag kan inte säga hur många gånger, veckorna efter, månaderna efter. Och det är klart, det minskade med tiden. Men de första veckorna efter olyckan, så det var typ bara poliserna, scenen som spelades upp om och om och om igen. Och där känns det ju också väldigt skönt att jag ändå hade det intrycket och den känslan kring det hela, att de verkade vara väldigt fina personer som gav mig också tydliga svar, så tydliga svar de kunde kring vad som hade skett, vad som hade hänt.
Så du fick reda på då vad som hade hänt med Jimmy?
Ja, jag fick reda på att samma dag som han har åkt ut till det här huset där hans väns sommarstuga, så har de påbörjat ett dräneringsarbete runt huset. Men de har inte spärrat av eller låst en dörr. Så att Jimmy har klivit rakt ut och där det inte fanns en terrass som brukar vara där. Utan fallit några meter ner och slagit huvudet i berggrunden. Så att det var en fallolycka.
Ja, gud. Ja. Då var han inte medveten om det heller.
Nej,
det har gått fort.
Nej, det har gått fort. Han... De tror att han slog i huvudet direkt och dog direkt. Så att det var det som hände.
Men han var ju inte ensam där.
Nej, han var inte ensam där. Utan det var ju flera där. Men det här har hänt på natten. De har som utedass. Jaha, så att han måste ha vaknat och gått ut. Så han hittades på morgonen.
Okej.
Av hans kompis.
De kontaktade inte dig, utan...
Nej.
De gjorde inte det.
De Nej, utan de hade kontaktat då ambulans och polis. Och det är också, jag har fått frågan i efterhand om jag inte försökte ringa till någon av hans kompisar när Jimmy inte svarar eller så, men
ja, det fanns jag inte på
min
på. Mm.
Det fanns inte på min radar liksom, utan det var ju också så här att men han hör säkert av sig sen eller, men ja. Jag vet inte.
Vi samlades. Kanske inte tänkt att det värsta hade hänt såklart där och då.
Verkligen utan inte.
Man Nej. Tänker att det finns någon annan logisk förklaring som sagt runt omkring.
Ja, precis. Men vi samlades några dagar senare i lägenheten hemma hos mig. Och då var en av hans bästa vänner med och berättade precis vad som hade hänt eller hur de hade upplevt det och så. Och ja, det var nog bra att vi fick, Jimmys familj fick vara på plats också och ställa frågor och så. Det kändes bra.
Ja, jag förstår det. Man behöver få svar på de frågorna det finns att få svar på.
Ja, de som man kan få svar på. Och sen vissa frågor får man tyvärr, tror jag, bära med sig eller ja.
Men det är ju dels det här med ditt arbete med sorg och att stötta andra och framförallt det här med Röda Korset. Det var ju lite så vi kom i kontakt med varandra, eller du hörde av dig och skrev när vi skulle ha sorgkonferensen. Och där var du ju med och berättade just om det här arbetet. Ja, lite i alla fall. Vad har det betytt för dig? Och var det en självklarhet efter? Eller hur? Hur pass nära var det liksom efter allt det här hände? Som du kände, men det här är någonting som jag vill lägga lite tid på och engagera mig i.
Jag tror faktiskt att det var relativt snart efter olyckan. Just det som jag sa, liksom att jag själv märkte hur lite stöttning det fanns. Eller var vänder man sig när det värsta har hänt? Och var hittade jag? Jag googlade ju, när tar sorgen slut? Så här.
Ja, du gjorde det.
Ja, eller jag googlade... Vad ska man göra för att sorgen ska gå över? Men just det här, när tar sorgen slut? För att, vad gör vi idag när vi inte har svar på frågor? Ja, men då är det googla och försöka
hitta svaren.
Och tyvärr så hittar jag faktiskt inte några svar där. Men just att jag märkte så här, hur ska jag kunna stötta min son? Hur ska jag kunna leva vidare när jag har förlorat min trygghet och det här stora, alla framtidsdrömmar, hur gör man? Jag tror att relativt snabbt efteråt så tänkte jag så här, det här finns inte, men fasen, det borde finnas. Jag måste hjälpa den som inte har det stora nätverket, tryggheten, grundtryggheten som jag har. För det jag hade, det var ju och har, tack och lov, det är mina föräldrar som ställde upp enormt mycket. Mina systrar som pausar sina liv med sina familjer och hjälpte mig, tog skift hemma hos mig, supportade mig. En fantastisk arbetsplats som supportade på alla sätt. Och vänner, bästis som gjorde allt det. Det var så otroligt många runt omkring mig som fångade upp mig när jag föll. Och jag blev medveten om när jag var jag var på Randiga huset som då stöttar barn i sorg. Där var jag, eftersom Eina var ett år, så var det främst för min del som jag gick dit och fick träffa andra i sorg. Och då märkte jag ju också
att det var bra att du hittade dit.
Ja, dit hittade jag då via när jag sökte. Och det var, men jag märkte ju också att det var långt ifrån alla som var där som hade den grundtryggheten eller den här tryggheten runt omkring sig som jag hade. Det var långt ifrån alla som hade föräldrar som flyttade in hos dem och tog hand om barn och någon i sorg och systrar och allt. Så att då tänkte jag att oj, jag som har haft en sån här stor hjälp eller fått så mycket hjälp ändå upplever att det är så fruktansvärt tungt och fruktansvärt tufft och så många frågor, så många beslut som man ställs inför där du måste ta de besluten själv på något sätt. Så då tänkte jag att nej, jag måste göra det här när jag orkar sen eller när jag kommit vidare. Och sen dröjde det säkert 4-5 år tills jag utbildade mig då som coachande samtalsterapeut. Och då var det ganska direkt att det kommer vara sorg som jag vill fokusera på. Och därifrån till att jag har byggt som min egen sorgbearbetningsprocess kan man säga. Där jag tycker att det är viktigt att fokusera och lyfta fram känslor som rädsla. Som jag märker är jättestort inom så. Alltså det är så många som liksom jag drabbades av den där hjälp, vad gör jag nu? Och det kan vara kopplat till ekonomi eller hur ska jag kunna arbeta? Hur ska jag kunna vara social? Hur ska jag kunna ta hand om mitt barn? Hur kan man räcka till? Alltså det bor så mycket rädsla också. Men rädsla, hur ska jag våga bli kär?
Mm.
Hur ska jag precis våga leva vidare? Jag var livrädd bara jag hörde en siren. Ja, visst. Så att rädsla är en jättestor bit som jag tycker är att sätta ord på, att lyfta fram det. Att, ja, men lyfta fram rädslorna i ljuset, tänker jag. Då minskar de i styrka. Vi kan hantera det på ett annat sätt. Så det är en del. Och sen en annan del är egenvärdet att titta på. Men vem är jag nu? När jag går från fru till änka. När jag gick från lyckligaste världen till olyckligaste världen. När hela det här från att ha varit jättesocial till att känna mig som totalt utbränd, där jag inte knappt orkar med sociala sammanhang. Vad händer med bilden av mig själv och också att hitta en ny grund att bygga upp Frida som jag är nu efter Jimmy? Så att det är ett par delar i det som jag gör vid sorgbearbetningen. Och sen med Röda Korset är fantastiskt, för där är det ju också kopplat till just den här känslan av att inte ha det där stödet. Och också för anhöriga, hur kan jag hjälpa till vid sorg? Hur kan man förbereda sig eller bädda så mjukt som möjligt för oss själva och andra när vi drabbas av stor sorg? Så det är idag så är det otroligt viktigt för mig det här arbetet just inom sorg, sorgbearbetning och sorgberedskap. Att det var fantastiskt när vi träffades där, Lea, och du hade skapat en sorgkonferens liksom, där det är verkligen att lyfta fram sorgen i ljuset. Mm. Inte för att minska styrkan. Där är någonting annat. Där är bara att stärka det. Och mest självklara i livet egentligen. Ja, som vi så många är så rädda för. Och
selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, det känns jätteviktigt verkligen.
Ja.
Så.
Ja, men där vi behöver bli bättre på att bemöta varandra och finnas till för varandra.
Ja, verkligen. Också för barnen. Jag tänker så ofta på, nu var ju Einar 1 år, han lär känna sin pappa genom historierna. För hans del så, jag tycker att det är jätteviktigt att vara öppen, att kommunicera, att prata om och bjuda in till samtal. Och idag är han ju 12, så att jag lyssnar till honom och han får berätta och prata så mycket som han vill. Liksom. Men,
pratar ni mycket om Jimmy? Ja, ställer han många frågor?
Ja, men han kan fråga. Och sen så tror jag också att det är ofta som jag kan påtala hur otroligt lika det, hur mycket Jimmy som bor i Einar. Och det var ju en av de rädslorna jag hade också, att jag inte skulle minnas. Att jag inte skulle minnas Jimmys alla egenheter och hans sätt att vara och hur han pratade eller skrattade, hans humor. Och sen så nu när jag tittar på hans son så var det är som ibland så var det bor så mycket Jimmy i Einar, och det är så fantastiskt verkligen att se. Einar är Einar, men jag kan verkligen se de här delarna av Jimmy i honom. Ja.
Mm. Jag tänker på det här som du nämnde, just att hitta sig själv eller den nya personen som blir efter något sånt här. För att det är ju så att oavsett om man vill eller inte så förändras man som person när man är med om en sån här händelse. Så hur skulle du beskriva och säga att du har förändrats som person? Hur är du, alltså den nya Frida?
Det som är mest påtagligt, det är att jag idag lever än mer sann och ärlig mot mig själv än vad jag gjorde tidigare. Och med det menar jag att jag, när jag hamnade i så djup sorg, så orkar jag inte riktigt bry mig om vad andra tyckte eller skulle tänka, eller de här präglingarna vi har fått med oss. Eller, det är så många också som, jag är inte uppvuxen på det sättet att jag blev tystad som gråt inte eller så som barn, men jag vet att många är det och kan också känna i sorgen att man orkar inte. Det blir liksom, skalar av det här yttersta lagret och bara måste göra det som känns bäst för att klara av nästa lilla stund, nästa lilla sekund. Så det jag gjorde, det var ju att när det var någon som frågade, vill du komma ut på middag, Frida? Orkar du komma med på middag? Då kunde jag ofta svara, jag måste sova på saken. Så att min tanke fick sjunka ner i hjärtat och tillbaka.
Mm.
Så jag alltid kollade av med, hur känns det här? Vill jag det eller inte?
Mm.
Nej, jag orkar inte, då tackar jag nej. Så att det som har förändrats, det är att jag än mer lyssnar på hur det känns. Känns det bra, då säger jag ja. Känns det mindre bra, nej, men då tackar jag nej. Och på så sätt så känner jag att jag lever mer sann mot den jag är, mot mig själv, än vad jag gjorde tidigare. Och jag tror att Jag är övertygad om på ett sätt att det är just den tuffa sorgprocess som jag har gått igenom, den tuffa sorgen som har gjort att jag har lyckats skala av en del av de här präglingarna och tankarna om vad andra tycker. Så det är den stora skillnaden. Och sen känns det som att jag gick till, jag gick från att känna mig ung och karriärsugen och ha ett litet barn på ett år och en fantastisk man, till att sjunka ner i den här sorgen, och där jag efter ett tag också kände mig extremt gammal. Jag kunde tycka att det var jättejobbigt att se mig själv bara i spegeln. Jag tyckte att tårarna hade liksom gjort stora rynkor på kinderna och att jag kände mig gammal i själen. Att jag kunde se en del tanter och tänka så här, de är på väg till graven. Och vi har ju mer gemensamt än mina vänner som är ute och lever loppan just nu, för jag orkar inte riktigt. Och jag kunde verkligen höra den där andra klangen i mitt skratt, att det som hade varit en ljusare ton, en lättsammare ton, helt plötsligt hade jag fått en dovare ton i mitt skratt, och det kunde vara jättejobbigt. Och det var då också som jag tänkte att men jag är så här, kommer det nog vara nu. Det här är, jag hade livet innan Jimmy, det såg ut på ett sätt. Med Jimmy, det såg ut på ett sätt. Och nu efter Jimmy så kommer det se ut på det här sättet. Så
ett tydligt före och efter.
Verkligen.
Som många också beskriver det som.
Ja, det var det. Det jag inte kunde se när det var som kanske inte mörkast, för det var ju precis där efter olyckan, men när jag hade liksom jobbat mig in i sorgen på ett sätt, när sorgen hade blivit en del av vardagen, när jag jobbade, jag tog hand om Einar, vi hade hittat våran lilla familj, vi hittade på mycket och reste mycket och var med om fantastiska saker, och jag hade så fina vänner och familjen fortfarande liksom, som jag var så nära, hade roligt. När jag var där så trodde jag fortfarande att så här, ja, men det är så här det kommer vara. Men då såg jag inte riktigt att, ja, men det väntar sig ju faktiskt en till del av mitt liv. Som jag idag är helt.
Dit har du hittat idag.
Dit har jag hittat idag.
Apropå våga också.
Ja. Ja, det
är. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det
hur
krävdes.
Hur ser livet ut idag?
Det krävdes så mycket mod. När jag trodde att så här kommer det se ut, så hade jag väl fått några som var på mig, bland annat mina systrar som sa, men Frida, vi tror du kommer nog träffa någon. Tänk om du skulle bli kär och träffa någon man. Och jag tror att de gärna, det hade ju gått några år då. Det hade gått fem år eller någonting. Okay. Så de såg nog gärna att jag skulle tacka ja till kärlek. Eller tacka ja till mer härlighet, att våga. Jag kunde inte riktigt se det, men jag gick ändå med på att signa upp mig på Tinder faktiskt. Jag gjorde en annan grej också. Det var att jag skickade ut till alla möjliga olika kompisar på Facebook. Jag bara satt och klickade i så här. Vilka skulle jag kunna skicka det här till? Jo, men jag tar den här och den här och den här och den här. Klickade i jättemånga vänner som. Och skickade ut ett meddelande att har ni någon som kan tänkas att gå på en blind date med mig, så har jag nog tänkt att jag är redo för det nu. Typ så.
Wow. Vad häftigt att du gjorde det.
Ja, det var jätteroligt. Och jag tror att det gjorde jag innan Tinder. Det skickade jag ut. Och jag fick så fint gensvar från vänner och från ytliga bekanta. Och de klappade händerna och sa, självklart ska vi tänka på dig. Och sådär. Och jag tror att jag behövde det. Jag behövde bara att känna att jag hade det här gänget bakom mig i tanken som hejade på mig. Liksom.
Liten hejaklack.
Ja, hejaklacken. Men sen så signade jag upp för Tinder. Jag vågade inte lägga upp någon beskrivning nästan. Jag visste inte hur jag skulle beskriva mig själv. Så jag tog en bild och swipade lite hit och dit. Men nej, jag kände mig nog inte så hoppfull. Och sen en dag...
Men för någon som är helt okunnig i det här och aldrig haft Tinder... Måste man lägga liksom så här civil status eller liknande? Eller skrev du någonting så här?
Nej, men en del skriver enka, ju faktiskt. Singel, nej, jag skrev ingenting. Ja, typ min ålder och att singel. Okay. Ja, men jag minns inte riktigt. Men jag hade ingen beskrivning av mig själv. Det var inte så här, åh, jag gillar att spela tennis. Nej. Eller
lite mer anonymt.
Väldigt anonymt. Men sen en fredag eftermiddag kom jag ihåg att jag... Står i köket hemma och så öppnar jag upp Tinder då och så ser jag fantastiskt vackert och så varmt ansikte. Alltså de här, såna här ögon som man bara, åh så snälla. Och så läser jag att det är Martin heter han och han har gjort en lite längre beskrivning av sig själv. Och han avslutar med att skriva att han är ensam med två barn efter att deras mamma har gått bort i sjukdom. Och då tänkte jag, men Martin vill jag träffa. För vi skulle kunna mötas, vi skulle kunna prata om det som har varit. Och just den här känna gemenskap när det är någon som har gått igenom. Ja, men verkligen. Att kunna mötas i sorg, det är otroligt kraftfullt. Och det betyder inte bara att man sitter och gråter och är i en djup sorg. Utan bara att möta någon som har gått igenom och som är öppen med att berätta om sin sorg. Det händer någonting speciellt då. Och jag var så... oinsatt på Tinder och inte alls så himla aktiv. Så jag glömde nästan bort det där. Men ett par dagar senare så ser jag ju att vi har ju då matchat. Då betyder det att jag har dykt upp hos Martin och att han också har tryckt en like eller vad det är. Swipat.
Swipat höger va?
Swipat höger. Så att då kan jag ta kontakt med honom. Och jag skriver att jag har en son och att... jag har förlorat då min man och min sons pappa i en olycka. Och att jag gärna vill ses. Och då tog det inte lång stund förrän vi bestämde att vi skulle ses för en lunch. Och det var så fint. Så fint möte. Martin kramade om mig direkt. Jag kramade om honom och jag tyckte han var fantastisk.
Vad inleder man en sån konversation och träff med? Kommer du ihåg hur ni gjorde?
Ja, vi var och vi åt lunch faktiskt och vi sa direkt, vi hoppade direkt in i var vi stod idag, vad som hade hänt och jag tror att vi klarade av det ganska snabbt på ett sätt, bara att konstatera, där var det ju en lunch, vi hade en timme på oss, så bara stämma av det här med, du har barn och jag har barn och det visar sig ju faktiskt, Lea, det här är så konstigt att min son då, Einar, är 3 dagar yngre än Martins son, Ossian. Så att vi kan, har vi räknat ut, ha mötts i dörrarna på SÖS. Mm. När jag och Jimmy är på väg in för att föda Einar så är Martin och hans dåvarande fru Kristina
på
väg
på
hem med Ossian. Och sen har Martin också Nelly som idag är 15 år. Så att, det är så speciellt. Så att jag tror att vi dök in i den historien och pratade om vart vi var och hur vi levde idag. Och sen, det tog inte så lång stund. Vi fortsatte att ses Sen var vi ju inte så öppna för barnen direkt hemma, och det är ju också svårt. Vi är ensamföräldrar båda två. Vi har barnen på heltid, så vi gjorde så att vi bokade in onsdagarna blir våran dejtkväll. Då hade jag barnvakt hemma för Einar och han hade barnvakt för barnen. Och sen så sågs vi. Och i min värld så var jag fortfarande, jag var rädd, jag var försiktig. Jag var så mån om att Einar skulle ha det bra hela tiden. Och jag förstod inte riktigt också, jag förstod inte riktigt då, jag var mer beskyddande tyckte jag. Kanske mot mig själv och Einar. Att inte släppa in någon. Men nu i efterhand kan jag ju se att det var ju just det som faktiskt gör att det är inte beskyddande. Det är inte det. Det är någonting annat. Det var nog lite rädsla som låg där som ett lager. Utan att öppna upp och se vad kunde Martin och barnen tillföra mig och Einar. Det är ju helt fantastiskt. Alltså våra barn, det tog ett tag innan de träffades. För vi var båda väldigt sådär, ville att det skulle kännas helt hundra mellan oss först.
Hur lång tid tog det, skulle jag säga?
Jag trodde ju att, jag sa det till Martin någon gång. Nej, men barnen kanske träffas om ett år eller så. Men det tog i alla fall 4 månader tog det. Innan vi sågs för en bio med barnen och så. De fick träffas. Och sen var det så roligt. För sen blev det också att våra barn, de kunde ju tro att vi åkte till varandra för att de skulle få leka. För de passade så bra ihop.
Samma ålder där.
De samma ålder och de hade så roligt. Och det var också de som pushade oss lite faktiskt att utmana våra egna rädslor till slut. När vi då hade umgåtts under ett par års tid. Var särbos, vi bodde relativt nära varandra ändå. Och jag och Martin, vi kunde nog fortsätta vara särbos. Alltså det var, vi sågs på helgerna och vi hade barnen var för sig och så. Men sen märkte vi att barnen blev väldigt ledsna när vi skulle åka ifrån varandra på söndagen. Och för deras del så hade det här blivit som en stor familj där vi hade väldigt roligt, där Martin tillförde någonting till Einar, där jag kanske tillförde någonting till Nelly Ossian, och där vi som helhet var någonting.
Där de hittade trygghet. Speciellt.
Jag tror det. Och också glädje och just det här att få vara med dem som man tycker om, och det är klart. Så att till slut så fick vi även utmana den rädslan och flytta ihop, och sen gifte vi oss och förra året.
Just det, för ni är gifta nu.
Ja, nu är vi gifta sen förra året. Och det,
grattis.
Tack snälla. Ja. Och det känns fantastiskt, men det krävdes mod. Och jag är så glad att jag också, inte bara mod att våga, utan att det handlar ju om att göra sig själv sårbar så att, utan att också öppna upp hjärtat och förstå att den här kärleken som man kan ge och som man kan få är så mycket större i slutändan än den här bottenlösa sorgen. Och det låter konstigt, men det är klart att krävs mod att våga älska någon igen. Med vetskapen verkligen om att vi alla kommer dö.
Ja. Precis.
Men det finns ju någonting i kärlekens kraft där. Som är så enormt stor. Och som är så viktig att lyssna till. Så att ibland så finns det inte så många val. Utan det är, jag tror att just att det är så många rädslor och så mycket som liksom ligger som små hinder framför oss på något sätt. Som är viktiga att titta på. Att ja, jag är rädd att det ska göra så där ont. Det var fruktansvärt fruktansvärt. Och den sorgen som jag bär efter Jimmy, den kommer ju alltid att finnas på något sätt. Även om den inte känns sårig idag. Men...
Och kärleken.
Och kärleken finns alltid kvar. Och den räcker till och blir över. Liksom, för det är inte så att... Det går inte att knuffa undan någon i hjärtat för att någon annan tar plats. Utan det är liksom lager av kärlek. Ja.
Att, eller för att den personen är död. Det är ju det här just att du har ju fortfarande en relation till Jimmy.
Mm.
I allra högsta grad. Liksom. Mm. Dels genom dig själv men också genom er gemensamma son.
Mm.
Så den relationen kommer ju alltid leva vidare.
Mm. Ja, verkligen. Och det är som Martin som har sin fru då, Kristina, som gick bort i sjukdom och som alltid kommer vara barnens mamma. Kommer alltid ha sin plats hos Martin såklart. Och,
men hur men kan ni mötas i det i vardagen? Jag tänker hur mycket pratar ni om era respektive, alltså du om Jimmy och han om, var det Kristina?
Ja, precis. Jo, men jag tycker att vi kan, vi lever ju mycket nu liksom. Vi lever ju i den familj som vi har nu och det är mycket vardag och så. Men däremot så kan vi göra plats genom att, ja men det är en självklarhet att vi som nu vid Allhelgona så åker Martin och barnen till Kristinas grav. Jag och Einar hittar på våran del. Jag och Einar åker upp till norr och hälsar på hans farmor och farfar. Och Martin har en nära relation till barnens mormor och morfar och moster och morbror och sådär. Så att det är ju en del av oss. Vi är fortfarande två familjer på ett sätt. Mm. Och vi låter det ta sin plats att prata om eller göra plats för de som inte finns här på vårat sätt. Och det tror jag är jätteviktigt att faktiskt våga ta lite utrymme. Och sen så kommer det säkert vara att gå i perioder också. I början så pratade vi väldigt mycket om det och vi ja, men både om sorgen, sorgebearbetningen, vi har handskats om det på olika sätt och det ser väldigt olika ut och det är också väldigt lärorikt och faktiskt att se att det finns inte ett sätt som är rätt utan det finns flera och det viktigaste är att man hittar sitt sätt.
Ja, men det är ju så individuellt, ja, med sorgen.
Ja, verkligen. Men det är... Nej, vi är fem stycken i familjen plus två döda skulle man kunna säga på ett sätt.
Ja, men precis.
Som ska få plats med familj. Kärlek. Ja, det är verkligen en stor familj. Mycket sorg, men än mer glädje och kärlek. Väldigt mycket kärlek eftersom vi omfamnar med värme det som har varit. Och de som inte finns med oss. Och det är också någonting som har varit viktigt att prata om och att lyfta fram. Att vilka känslor kan komma där? För att vi har ju inte valt bort våra tidigare partners. Och vi har inte blivit bortvalda.
Nej.
Utan det var livet. Och det var döden som kom emellan.
Men det är också det som är så fint. Och det är just därför jag också känner att med det här måste vi faktiskt lyfta i podden. Att någonting fint kan faktiskt växa ur det här som man har gått igenom. Att det faktiskt kan komma någonting vackert ur det hela.
Ja, och just att när vi tror att det finns ett före och efter så kan vi inte alltid riktigt veta eller se hur många delar det där efter faktiskt är. Det kan vara efter under en period som är väldigt, väldigt tung men sen kommer en ny period helt plötsligt. En ny före kan man säga. Och det tror jag att ha den där öppenheten och att även i de tyngsta stunderna eller där sorgen är som sårigast att fortfarande veta att vi vet inte så mycket om det som är just här och nu.
Mm. Och att, ja, vi vet ju egentligen ingenting om morgondagen.
Ingenting, alltså. Nej. Mm. Så att som jag gjorde under en period där jag stängde ner på ett sätt och tänkte att nej, men nu är jag gammal och nu är jag förbrukad och det här kommer vara, jag har haft min kärlek och jag har levt i en kärleksfull relation, jag har varit gift och nu är det klart liksom, det blev inte som jag trodde. Så jag tror ju att allt sker när det ska på ett sätt, så att, men samtidigt så önskar jag att jag inte hade varit så hård mot mig själv eller stängt till och kunnat omfamna den delen av mig lite mer. För är det någonting man ska vara också, då är det att vara snäll mot sig själv i sorg.
Ja,
snäll, verkligen. Snäll.
Men det är svårt också.
Jättesvårt.
Det är svårt att vara det.
Eller hur?
Mm. Och jag har mött många som har sagt samma sak. Just det här att jag vet, jag borde vara snällare mot mig själv. Jag borde liksom, eller lyssna mer till mig själv, vad vill jag, vad behöver jag?
Mm.
Alltså just att ibland behöver man gå in i sig själv och bli lite egoistisk. Alltså tänka, sätta sig själv i första taget.
Ja.
Men det är väldigt många som har svårt med det och det är fullt förståeligt.
Ja, verkligen. Och det är, som jag sa tidigare, just det här med präglingarna och det som på något sätt föll av, att jag blev mer så här, ja, men det här, jag kunde säga nej. Jag kunde på ett helt annat sätt dra mina gränser där det var så här, ja, det här skulle jag iväg någonstans eller så, kunna säga ja, jag försöker. Jag kommer, men det är inte säkert att jag stannar längre än 2 timmar. Eller så här att jag dirigerade och satte upp nästan mina egna regler, inte regler, men att jag sa så här, det här, det känns bra, det kan jag göra. Och sen så kunde jag känna att nej, men jag stannar lite till eller så. Men det var väldigt skönt att alltid lyssna till hjärtat. Däremot så tror jag att just när det handlar om relation, att söka, att våga tro och ge sig ut och möta kärleken igen. Det hade jag nog mått bra av, att utmana mig själv lite i det där. När jag stängde ner. Det var nog enda gången som jag verkligen stängde till hjärtat.
Mm.
Men
du behövde det.
Jag behövde nog det, absolut. Jag kan se att jag behövde varenda dag och varenda liten minut. Och det som jag gick igenom för att komma till den plats där jag är idag.
Mm.
Varje steg behövdes.
Ja, men jag kan verkligen relatera till det här med att jag har blivit bättre på att säga nej. Och vad vill jag lägga ner energi och tid på?
Ja.
För det måste ju kännas att jag får någonting utav det här. Alltså att det ska vara viktigt för mig också. Att jag inte ska bara göra någonting bara för att. Nej. Eller för att tillfredsställa andra. Nej, men känner jag att jag vill inte. Nej, men då gör jag ju inte det.
Nej.
Och det har jag också märkt, att jag har blivit mer medveten om det och agera mer utifrån vad jag faktiskt vill göra och inte vill göra. Så, vad vill jag lägga ner min tid på? Jag har bara 24 timmar på ett dygn och jag vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Nej. Så vad är viktigt för mig här och nu?
Jag håller med, och just det här, det är så intressant, Lea, som du säger, just att lyfta fram det här med tiden. För jag tror att det är precis det, att vi blir så medvetna om hur otroligt värdefull de där 24 timmarna är. Alltså vi vet inte hur lång tid vi har med någon eller med oss själva. Alltså vi vet inte mer än, som du sa, just det som är här och nu. Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Och just att bli så medveten om att tiden är begränsad. Att våra liv är begränsade. Allas liv är begränsade. Så där blir det att, vad vill jag göra? Det blir jätteviktigt. Mm. Och att då upptäcka de här energitjuvarna. Eller att känna att det tar mer än vad det ger. Och att kunna säga nej, det är jätteviktigt, verkligen. Men jag tror att just tiden, tänkte jag på när du pratade, just att det är så, att den blir så värdefull. Mm. När vi vi förlorar tid med någon som vi hade önskat ha alltid. Ja, det är viktigt att värdesätta sin tid. Behöver inte fylla den till bredden eller springa på för fort. Men kände du så? Jag kunde känna att tiden i sorg kunde vara att jag ville ena sekunden så ville jag att tiden skulle gå så fort som möjligt, för jag ville komma ut på andra sidan liksom. Jag ville komma vidare så fort som möjligt. Samtidigt så vill jag stoppa tiden, för jag vill inte komma en sekund längre ifrån. Det hade varit.
Absolut, det kan jag verkligen relatera till. Den känslan. Det blir så tudelat.
Jag minns första födelsedagen när Einar då fyllde 2 år. Då har det ju gått nästan 1 år efter olyckan. Och jag kan idag se tillbaka och se på bilderna där hur jag försöker kompensera för det här tomrummet som var så påtagligt för mig, som jag tyckte var så stort, och att han inte skulle känna av någonting. Och jag slet med det där kalaset innan för att det skulle vara så perfekt och så mycket. Och så där kan jag också känna idag att jag önskar att jag hade bara sagt till mig själv faktiskt: ta det lugnt, Frida. Ta det lugnt.
Det är okej. Ja.
Det är okej. Stressa inte. Bara vara. Han är nöjd och glad. Han är 2 år. Och han,
Det är inte alltid lätt.
Nej, tomrummet, det går inte att fylla, oavsett om det är efter ett barn som saknas där vid födelsedagen eller en pappa som saknas. Däremot så kan ny kärlek tillkomma. Och det är viktigt att låta den få komma också. Att, som vi sa, vara modiga. Och våga omfamna livet också efter.
Så viktigt. Ja. Känner du att du har någonting mer som du skulle vilja dela med dig av? Eller något som du tycker att vi inte har varit inne på?
Jag tyckte det var jättefint att få det här samtalet med dig. Och jag hoppas att om det är någon som lyssnar och som kan känna faktiskt just det här med kärleken och att våga. Jag hoppas att det här kanske kan hjälpa lite grann eller inspirera till att våga utmana sina egna rädslor. Faktiskt, vad är det som ligger i vägen? Och sen att tiden och sorgen måste få ta sin plats. Men när det känns rätt i hjärtat, att också då våga köra på det som är livet och som tillför lycka, som tillför glädje och som tillför kärlek. Det är jättefint att vara här idag. Tack.
Ja, tack. Tack till dig, och jag är helt övertygad om att de som lyssnar kommer också känna sig inspirerade av det här. Och framförallt kanske de som har gått igenom liknande situation som i ditt fall. Men just det här, det är faktiskt viktigt att få känna att det finns hopp. Hopp om framtiden. Att få hopp om framtiden är jätteviktigt när man befinner sig i sorg. Och att få kanske träffa andra eller bara höra, som i det här fallet, och lyssna till andra människor som har gått igenom någonting svårt och ändå kan skratta idag och ändå fungera som människor. Ja. För det är också vad många känner, och som jag själv kände, att så här, en rädsla att hur kommer jag kunna leva egentligen fullt ut igen? Ja. Eller lite så här, att man inte kanske hade hopp om framtiden i början. Man behöver det.
Mm.
Så ja, tack Frida. Och ska också passa på att säga att du har ju ett Instagram-konto ifall folk vill hitta dit och följa dig och lite mer och om din resa och det här med sorgstöd och sorgcirklar. Visst var det det?
Sorgcirklar, ja,
som du håller och anordnar. Vad heter ditt Instagram-konto?
Ja, ni är varmt välkomna att följa mig på sorgstod_fridahard heter jag på Instagram. Och mitt företag heter då Sorgstöd som jag har. Där jag anordnar sorgcirklar här i Stockholm.
Mm. Ja, vad fint.
Varmt välkomna.
Hoppas vi att fler hittar dit. Ja. Och tack till dig som har lyssnat ännu en vecka här. Och ja, vi hörs igen snart. Och vill du komma i kontakt med mig för att delta själv kanske i podden eller någonting annat du vill dela med dig av, så går det bra att du gör det via mail. Och då kan du mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Eller så kan du nå mig via mina sociala kanaler på Facebook eller Instagram. Och där heter jag Sorgsnack. Och sen hittar du mig också under Sorgconsulting. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.